Jag har som överskrift, min nåd är dig nog. Och det är, tror jag, ett ganska grundläggande budskap, men som är nog så viktigt, som vi behöver påminnas om gång på gång. Vi läser först från andra Korintherbrevet 2, vers 14. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud, bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare en doft av död till död, för det förra en doft av liv till liv. Och jag läste någon gång en kommentator där att det är som när solen skiner. Leran, den hårdnar i solen. Vaxet, det smälter. Det beror alltså på mottagaren, om ni förstår bilden. Kristi segertåg. Ständig seger. Att vi går i ett segertåg. Men nu finns det en lära som säger att kristna ska ha framgång på alla områden i sitt liv. Det finns ju en rörelse som sprids väldigt mycket, New Wine, idag. En av ledarna, eller där kanske den främste ledaren, Bill Johnson. Han säger bland annat så här i en undervisning som finns på YouTube. En kristen ska aldrig vara fattig eller sjuk. Vad är det här och vad får det här för konsekvens? För verkligheten är ju en annan. Ja, det leder troligen till att man antingen har en mask av andlighet och vill få det att se ut som att det är så här. Eller också att man drar sig undan och helt enkelt tystnar vittnesbördet. Därför att jag duger inte. Jag är misslyckad. Vi ska läsa några sammanhang som Paulus skriver om i andra Korintherbrevet 12 och från vers 7. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet. För att Kristi kraft ska vila över mig. Oj då. En svaghet som Gud vägrar att ta bort. Vi läser vidare. Vi går tillbaka till kapitel 11 och vers 30. Om jag måste berömma mig vill jag berömma mig av min svaghet. Herre Jesu Gud och Fader som är välsignad i evighet vet att jag inte ljuger. I Damaskus lät kung Aretas ståthållare bevaka staden för att gripa mig. Och från en öppning firades jag ner i en korg ute efter muren och undkom honom. Oj då, svaghet. Han måste gömma sig och på flykt. Då går vi till första Korintherbrevet kapitel 2 från vers 1. När jag kom till er, bröder och systrar, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Kan ni tänka er? Svag, rädd och orolig. Tror ni att kanske Paulus till och med kunde känna sig oandlig? Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Tänk så många gånger som Paulus kunde ha tigit eller dragit sig tillbaka om han hade följt sina känslor och det han upplevde. Har du tänkt på det? I Filipperbrevet kapitel 4 och vers 12 skriver han så här. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Va? Så Paulus kunde vara hungrig och lida brist. Jag till och med var fattig. Så tydligen kan du Gud använda oss. Även om vi är svaga och rädda och sjuka och till och med misslyckade. Eller inte alls känner oss särskilt superandliga. Ja, då har vi ett underbart vittnesbörd om att Gud reser oss upp igen. Och att han börjar om, att han aldrig ger upp. Men så kanske någon säger, men jag har ganska mycket frimodighet och jag har uthållighet. Och någon annan säger, jag är modig. Vi brukar skratta lite åt det där Jan och jag för många år sedan när Gud ledde oss in och öppnade dörrar till den tjänsten som han hade talat om och predika. Och vi kan säga att Janne, han hade modet och jag hade uthålligheten. Jag var väldigt, väldigt, ja, precis som Paulus här, jag var väldigt rädd och väldigt, hade väldigt svårt att ta steg framåt. Janne hade inga problem med det. Men det var jag som stod för uthålligheten. För var det någonting som jag hatar, alltså, det är att ge upp. De säger, nej, nu gör jag upp. Men det finns inget som heter att ge upp. Uthållig, uthållig, fortsätta, fortsätta. Men jag nådde en gräns. När min uthållighet tog slut, när min kraft tog slut och Guds nåd måste ta över. Gud tillåter att vi når vår egen begränsning. Gud tillåter att vi når vår egen begränsning. Det är då hans kraft, hans nåd tar över. Därför berömde sig Paulus av sin svaghet. Därför han visste, det gör mig så otroligt beroende av Guds nåd. Det är inte mer andligt att känna sig osäker och rädd och svag. Men det är inte heller något hinder för Gud. Och tänk vad skönt att Paulus vågar vara ärlig och skriva det här. Hur många människor har inte det hjälpt under ett par tusen år som har läst, blivit uppmuntrade och sett Paulus kunde känna så här. Och säkert var Paulus prövad på alla områden. Han vågade vara ärlig. För inget kunde hindra skatten inom honom, Jesus, att lysa fram. Min nåd är dig nog. Som det stod i 1917 års översättning. Min nåd är nog för dig. Hur kan nåden vara nog? Vad betyder det egentligen? Ja, nåd, det är ju en oförtjänt gåva eller Guds oförtjänta godhet emot oss. Och definitionen, det har både jag och Janne nämnt många gånger. Guds kraft att göra Guds vilja. Guds kraft att, för att kunna leva som Gud vill helt enkelt. Det är Guds nåd. I Strong's Dictionary brukar jag också nämna att det står ett gudomligt vidrörande som reflekteras i livet genom tacksamhet och befriande glädje. Så beskrivs nåd. Och så är det att Guds kraft ofta kommer när vi tycker att det känns omöjligt. Det var först när jag gav upp mitt liv och överlät mig helt till Jesus som han börja visa sin vilja och sin plan för mitt liv. Det var liksom fördolt innan. Jag förstod det inte. Och när han talat mig om att predika, att bära ut hans ord, då mänskligt sett, ja, det var så otänkbart som ni bara visste. Det var rent av skrattretande. Som ni vet, jag tänker på när Sara log. Jag log inte, men jag kunde nästan ha gjort det. För så omöjligt, det var min stora skräck när jag växte upp. I skolan var det värsta jag visste att stå inför klassen, tala inför människor. Det värsta jag visste, jag hade gärna skolkat bara jag slapp och ha den där, vad heter det? Inte föreläs, men det var ju grundskolan jag tänker på nu, på gymnasiet. Redovisning, tror jag det kallas. Men när Gud talar, var det så heligt och så starkt så inget i världen kunde få mig att tvivla. Hur omöjligt det än var, mänskligt sett. Gud talade också om att jag kommer att resa i församlingar och predika hans ord. Och han talade om att han har en man för mig som har samma kallelse och vi kommer att resa tillsammans. 3 år efter det tilltalet jag fick träffade jag Janne på bibelskolan. 7 år efter att Gud talade öppnade dörren. Vi hade inte gjort någonting för att påverka. Men där satt vi tillfrågade om ett uppdrag, en tjänst som evangelister och som också innebar att resa i församlingar och predika. Och där satt vi och jag tänkte, helt otroligt, bara så där. Här är det. Det Gud sa. Och varenda ord han hade sagt gick i uppfyllelse. Det var inte helt lätt det heller. För när vi började resa i församlingar så kom många minnen upp i mitt liv. Från min barndom och uppväxttid. Mina föräldrar var nämligen, hade varit evangelister och förkunnare innan de gifte sig. Och de hjälpte på helger, lediga helger, hjälpte de mindre församlingar. Och så var jag och min syster med också och sjöng förstås. Jag är ju tacksam för det där. Det betyder mycket i mitt liv. Men hur många gånger hade jag inte hellre velat vara med mina kompisar? Och alla de där jobbiga känslorna, allt det där motståndet, det kom till ytan nu. Det var inte glamoröst att resa i församlingar. Och jag läste Jesaja och jag bad med Jesus, det står: med glädje ska ni gå, dra ut och i frid ska ni föras åt stad. Och jag sa, var är den glädjen? Var är den friden i mitt liv? Jag fick bönesvar, men det tog lång tid. Det finns ett kors att bära. Det finns ett kors att bära för dig. Och det finns ett kors att bära för mig. Vilken uppgift vi än har i Guds rike. Gud kallar oss inte i vår starkhet, utan i vår svaghet. Det som ingenting är, som det står. Första Korintherbrevet 1. Därför att Jesus är den enda som ska ha äran. Och hur underbart är det inte då? När vi känner oss kanske tomma. Vi har inget att ge. Misslyckade kanske. Hur underbart är det då inte att falla tillbaka på den fasta grunden. Jesus, det var du som kallade mig. Och Jesus sa till lärjungarna, det är inte ni som har utvalt mig, det är jag som har utvalt er. Och jag har bestämt om er att ni ska gå stad och bära frukt. Det gäller varje Jesu lärjung och efterföljare. Han har utvalt dig, han har kallat dig. Han har bestämt om dig att du ska bära frukt. Därför att det är han som gör det. Som är omöjligt för oss, men för honom inget omöjligt. Hur fel är det då inte när man försvarar sig på en bibelskola när människor mår dåligt och säger att den här bibelskolan är för de starka? Det är ju denna världens sätt att tänka. Jesus, han läste ur profeten Jesajas bokrulle, står om i Lukas 4. I Nasarets synagoga. Han var själv uppfyllelsen. Och så här läste han: Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna. Och syn för de blinda. För att ge de betryckta frihet. Och predika ett nådens år från Herren. Och vi ser att Jesus tjänst, den är först och främst befrielse för de fångna, syn för de blinda, frihet för de betryckta, för den inre synen skulle öppnas. Den inre fångna människan i synd skulle befrias. Och ofta som tecken på det här så var det också lekamlig blindhet, människor som fick sin syn. Döva fick sin hörsel. Därför att Jesus uppfyllde helt och fullt profetierna och Messias som skulle komma ut för allt det här. Och visa vem Gud är. Om kyrkan är en plats för de starka, då är det en annan ande man har släppt in, en främmande ande. När världens ande tas in i kyrkan, då bygger man på människans starkhet och mänskligt förstånd. Och det är förödande. För Guds folk. Det ersätter Guds vilja och Guds vishet. Då talar säkert mycket om kärlek, men det fungerar inte särskilt bra i praktiken. Paulus skriver så här i andra Korintherbrevet 1 och vers 12. Hur han och de övriga apostlarna hade upprätt. I helighet och renhet inför Gud, skriver han. och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. Jag läste från Zakaria förra parosiamötet, om ni minns. Och bland annat läste jag beskrivningen där av antikrist i Zakaria 11, vers 16. Och ni vet, när världens ande tas in i församlingen, det är detsamma som att ta in antikrist ande. Då blir också ledarna därefter, formas efter denna ande, denna främmande ande som tas in. Ty se, jag ska låta en herde uppstå i landet, och det gäller ju Israel då framförallt bokstavligt, den här profetien. En som inte sköter om det får som håller på att gå under, inte uppsöker de förlorade, inte helar de sårade och inte sörjer för de friska, men äter köttet av de feta och river sönder deras klövar. Utsuger människor, med andra ord. Men jag vill ta ett annat exempel också, som jag har tänkt på många gånger. Jag har nämnt det, jag har skrivit om det också på vår hemsida. Men det kanske har spridit sig ännu mer faktiskt i många sammanhang. Och det gäller äktenskapet. Det står ju, om vi nu tar ut en liten mening ur sitt sammanhang, så står det att mannen är kvinnans huvud. Och hur tolkar man detta? Jo, om jag är man, då är det jag som bestämmer över min fru. Och det är hon som ska tjäna mig. Det är mannen som liksom är huvud, och då är det han som har makt, säger man. Det här undervisas om många gånger. Och har resulterat i många olyckliga äktenskap. Och jag vill ställa en fråga. När började evangeliet om Jesus att handla om att jag får makt och jag ska betjänas? När blev det sånt evangelium? Förstår ni hur fel det är? Det är upp och ner på vänt. Om man tror att okej, jag är större, jag är mer betydelsefull. Men vad vet vad Bibeln säger? Den som är störst är den som tjänar mest. Då ska du tjäna desto mer. Om du tror att du är för mer. Om du tror att du är större, varsågod. Tjäna desto mer. Det är budskapet till dig då. Men ordet huvud, kefale, det är ordet i grekiska grundtexten som används. Det betyder resurs. Det betyder tjänande, utgivande. Och det betyder att se till den andres bästa. Och därför skriver också Paulus i sammanhanget. Han börjar med underordna er varandra. Underordna er varandra. Desto mer av Guds kärlek, desto mer av ömsesidigt tjänande, desto mer blir ett lyckligt blir ett äktenskap. Sen finns det mycket trasighet i våra liv. Vi har olika bakgrund, vi har olika erfarenheter. Men Jesus, han vill rena och han vill hela och han vill läka. Men hur är det då med de som faktiskt är visa och intelligenta? Om man ser mänskligt sett. Gud kallar ju alla människor, inte bara de som inget är nära och de som är ringa och som kanske ofta lever, de enkla människorna. Ja, det står ju om detta i 1 Korinthierbrevet 3 och från vers 18. Bedra inte er själva, står det. Och någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Till den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet, han fångar det visa i deras slughet. Och vidare, Herren känner det visas tankar och vet att de är tomma. Här är alltså nyckeln. Bli dåre för att bli vis. Låt Gud vara Gud. För mänsklig vishet, hur intelligent den än är i våra ögon, den kommer alltid till korta inför Gud. Och här kan vi också läsa om i Romarbrevet kapitel 12 om ett nytt sinnelag som krävs. Våra tankar ska läggas under Kristi lydnad. Då blir det till välsignelse. Och jag tänker på exempel som Sven Reichman, läkare och forskare som Gud kallar, som har varit och är till så otrolig välsignelse för så många människor med sin undervisning. Intelligent, men så fantastiskt. Gud kan använda det intellektet när det är lagt under Kristi lydnad. Det är det handlar om. Bli först en dåre för att bli vis. Vi behöver ju Guds kraft, Guds nåd. Och vi behöver frimodighet idag. För att stå för Jesus och för att leva för honom. Det är vi beroende av. Denna nåd, denna kraft. Hur får vi den kraften då? Ja, det är ju genom bön naturligtvis. Att vi får gå till Herren. Vi ber om det. Vi ber om den helige ande. Men jag vill trycka på en sak till, och det är lydnaden. Och det finns en kung som jag tycker om honom i Gamla testamentet. Det står om bland annat i andra krönikaboken 17. Därför att den där versen har, den hjälpte mig i många år. Och det handlar om Josafat. Josafat står det om där. Att han vandrade på sin fader Davids första vägar och sökte inte balerna. Balerna var ju allt det där som handlade om denna, vad denna världen har att erbjuda och leva för det, söka det. Andra krönikeboken 17. Han sökte sin faders Gud och vandrade efter hans bud. Alltså han lydde Guds bud, står det. Och han gjorde inte som Israel, som folket i övrigt. För det var ett stort avfall i landet. Han levde mitt i avfallet. Men han verkligen vandrade efter Guds bud. Och Josef, att när man läser om han ställde till det. Han var lite, jag tror att han hade svårt att säga nej. Så han hamnade i lite bistra situationer ibland som Gud fick rädda honom ur. Men det står så här. Och då hans frimodighet växte. På Herrens vägar skaffade han också bort offerhöjden av serorna och juda. Nu läste jag från 1917 års översättning. För jag föredrar den här översättningen. Därför att det står de där orden. Hans frimodighet växte på Herrens vägar. I Svenska folkbibeln står det. Han var stolt över att gå Herrens vägar. Och så avlägsnade han offerhöjderna. Han fick alltså mod till sig. Kraften kom när han lydde Gud. Då kom kraften. Och så vågade han göra ännu mer. Han rensade ut de här avgudabiljetterna och offerhöjderna. Och nästa steg då sände han ut leviterna, kan man läsa om, i hela landet för att undervisa om Guds bud och Guds vägar. Ett steg i lydnad öppnar alltså för Guds kraft. I Apostlagärningarna kapitel 5 från vers 29. Där kan vi läsa om apostlarna som var fängslade av stora rådet. Och så förbjöds de att vittna om Jesus. Och då svarar Petrus och apostlarna, står det. Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare. För att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vittnen till detta. Vi och den helige ande som Gud har gett åt dem som lyder honom, står det. När rådsmedlemmarna hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem. Jag mötte väldigt motstånd när de sa detta. Men här ser vi att Guds fruktan som de hade, den drev ut människofruktan när de gick i lydnad. Guds fruktan driver ut människofruktan. Så länge som vi kompromissar, när vi vet vad Guds ord säger, när vi vet vad Guds vilja är. Så länge vi kompromissar, eller så länge en ledare kompromissar, men det gäller alla. Och inte vågar ta ställning. Till exempel med falska lärare som vi ser, det här stämmer inte med Guds ord. Så länge vi kompromissar kommer också frimodighet och kraft att saknas. Och jag säger av egen erfarenhet. Det finns inte kraft om man inte vågar stå för sanningen, stå för Jesus. Men hur rädd man än kan vara, hur osäker och liten man än kan känna sig, när man står för Jesus, när man bekänner honom, då kommer kraften. Den är där. Det handlar också om lydnad för oss. Och jag minns så väl när det var som en lärjungaskola, när församlingen intogs av världens ande och allt förändrades. Mänsklig vishet tog över. Och allt mindre talas om den heliga ande. De profetiska budskapen tystades effektivt. Och ni vet säkert, många av er har erfarenhet av liknande. Men Gud hade talat och vi visste, vi såg tydligt, det här är inte från Gud. Vi kan inte ta del av detta, för Gud hade talat så starkt så det fanns inget val. Det gick inte. Men det var en person som vi tyckte det var svårt, därför att han vacklade hit och dit. Och han kunde inte förstå hur vi vågar vara så frimodiga. Men vi sa, men det är ju, vi vet ju vad Gud har talat. Det går inte att kompromissa. Men så en dag så kom han och berättade hur han tog mod till sig, stod fast och sa ifrån. Han sa, men vilken frimodighet jag fick, sa han. Nu fattar jag vad ni menar. Jag var så frimodig så jag fruktade ingenting. Och all människofruktan får all världens väg. Ja, visst sa vi. Amen. Underbart. Nåden, kraften, behöver vi. Det är också den som fostrar oss, läser vi om. Titus brev 2 och vers 11. Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Lydnaden, den kommer alltså av gudsfruktan. Men varifrån kommer gudsfruktan? Hur får vi gudsfruktan? Ja, det kan vi läsa om i Jeremia 32 och vers 40. Jag ska sluta ett evigt förbund med dem, säger Herren där. Så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott. Och jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan. Så att de inte viker av från mig. Du har redan fått gudsfruktan. Det finns där. Men det gäller för oss att vara lyhörda. Och att lyda när anden, den heliga ande, överbevisar oss och leder oss på Guds väg. Vi får alltså Guds fruktan när vi ödmjukar oss inför Gud. Och den Guds fruktan, det är ju inte rädsla för Gud. Utan det är en vördnad. Och det är en tillbedjan. Och det handlar om att älska Gud. Att vilja lyda honom. Att vilja älska honom. Därför att han först har älskat oss. Och vi läser om bakgrunden till Jobs prövningar. I första kapitlet i Jobs bok. Då sa Herren till åklagaren. Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig. Ingen som så fruktar Gud. Och undviker eller flyr det onda. Åklagaren svarade Herren, är det utan orsak som Job fruktar Gud? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk och hans boskapsjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Tänk vad säker han var, åklagaren, djävulen, på att Jobs gudsfruktan, den vilar på hans ägodelar, hans yttre. Den där ständiga framgången som han hade. Men det är underbart att läsa om i Jobs bok hur åklagaren kom på skam. Därför att Jobs gudsfruktan, den berodde inte på de yttre framgångarna på alla områden. Det var inte ett medel till egen vinst eller egen vinning som det står om, som också Paulus nämner i ett brev, att en del ser Guds fruktan enbart för att vinna på det själva. Nej, Jobs Guds fruktan vilar på en säker grund. Den vilar på Guds nåd. Min nåd är dig nog. Vad behöver vi mer? När Jesus får vara herre i våra liv, när Gud får vara Gud, då lever vi i ständigt segertåg. Du lever i hans segertåg. Och du får vara precis som du är. Och du får säga precis hur du har det. För hans nåd är nog. För dig och för mig. Och han möter oss precis när vi behöver. På det sätt som är bäst för oss. Och den segern, den vilar på en fast grund. En orubblig grund. Försoningens grund, därför att din synd är sonad i Jesu blod, nådens grund, den helige andes kraft till dig och till mig för att vi ska kunna leva som Gud vill, löftenas grund, därför att Gud är trofast och han sviker aldrig. Amen.